P1 Dokumentär.
Departementen.
Ja, mitt namn är Kristin Enmark och jag sitter som gisslan i Kreditbanken och jag vill prata med Olof Palme.
Du och mig, tack.
Statsministern ligger och sover, han vilar sig lite. Så han kommer här nu omedelbart.
Ja, jag hoppas att han kan.
Han kommer här, vi håller på och hämta honom.
Ja, vi sitter väldigt illa till här.
Sitter ni illa till?
Sveriges Radios dokumentärredaktion sänder Norrmalmstorgs dramat. Ett program av Helena Delius med några av dem som minns vad som egentligen hände.
Praktiskt taget all tillgänglig polis i Stockholm finns just nu på platsen och hela Norrmalmstorg är avspärrat. Polisen tar skydd bakom parkerade bilar, bakom trän i Berzelii park och man går omkring med dragna pistoler och skottsäkra västar.
Men varför lägger han inte med vapnen då?
Ja, men lägger ni, vi förstår att han vill komma ut härifrån.
Och varför kan han komma ut, varför låter han inte gå då?
Nej, men visst, alltså han säger så här, han har ingenting att förlora, eller hur?
Kan du inte istället säga till dem att de ska låta dig gå?
Nej, men det gör de inte.
Jag kan fortfarande föreställa mig lukten där inne i bankvalvet. Tänkte mig att det luktade lite unket. Som insjövatten ungefär. Instängt. Minns de fyra gisslan. Clark Olofsson. Och så rånaren förstås. Minns att han beskrevs som en känslokall person. Hård, men samtidigt charmig. En kriminell rebus, stod det i Expressen. En levande gåta. Ungefär som Clark Gable i Borta med vinden. Som jag gick och såg i den vevan. Minns att jag drömde om honom. Drömde att Clark Gable och Clark Olofsson flöt ihop i en och samma person. Och att vi, han och jag, simmade i kapp.
Just beyond the mountains lies a city. And I hear it calling me. Saddle up and ride your lonesome cowboy. Here is where you'll find your destiny.
Morgan Rylander var polis på den tiden. Numera är han bergsprängare. Och ja visst, vi kan väl träffas. Han gillar ju tjejer, säger han. Så sjunger han Lonesome Cowboy för mig. Samma sång som han sjöng för rånaren. För att lugna ner honom. Rånaren som stod där omgiven av tre bakbundna kvinnor. K-pisten i en rem runt halsen. Fingret på avtryckaren. Morgan drog fram en soffa och slog sig ner. Sjöng sin sång och pratade oavbrutet om ditten och datten för att få rånaren på andra tankar. På samma sätt som han pratade med självmordskandidater som varje sekund måste få något annat att tänka på för att inte hoppa.
Got a rope and tie that dream of mine. Så ungefär skulle man kunna tänka sig att det var. Fast det var väl lite bättre då på den tiden. Nu är man ju gammal och förlegad. Ja.
Rånaren bar peruk och solglasögon och talade engelska med kraftig amerikansk accent. I flera dygn misstänkte polisen att det var Kai Hansson, en ung bankrånare från Lund. Kai Hansson var på rymmen, det visste man. Men att han hade tagit sig till sin fru på Hawaii, det visste man inte. Inte visste man heller att hans framtid ändå skulle förändras av händelserna där vid Norrmalmstorg. Men mannen i peruk som stod där framför Morgan hette Jan Olsson och kom från Helsingborg. Med fingret på avtryckaren framförde han sina krav. 3 miljoner kronor, en snabb flyktbil, 2 pistoler. Och så ville han att Clark Olofsson skulle komma dit från Norrköpingsfängelset där han satt inne för bankrån. Polisledningen tillkallades. Regeringen kopplades in. Under tiden höll Morgan Rylander ställningarna.
Men sen går det en 20 minuter igen. Får han ett utbrott och ställer sig och riktar vapnen mot mig som för jaktskott och skriker. Do you think I should miss? Det ser väldigt grym ut. Jag kände ju naturligtvis, jag visste ju att han hade skjutit förut, så att vad jag kände då, det var ju en liten irritation naturligtvis. Nackhåren började väl på att resa på, så man hade ju inte så mycket reträttmöjlighet heller, så att jag la väl ut handen och tog en dricka som stod på disken och drog av kapsylen där och tog en klunk, sköljde mun där och svalde. Och så säger jag bara åt honom, why should you? Och så ler jag mot honom lite grann. Okej, Morgan, sen. Jag ska inte skjuta på dig, men den som kommer in här och försöker göra sig delt i övrigt, den ska jag skjuta direkt. Sen lugnade han ner sig.
Men du verkar så cool så där, att det var så, är du en macho typ så?
Nej, cool, ja. Vi säger så här, man hetsar väl inte upp sig förrän det blir något riktigt allvarligt. Då går man upp i varv och känner det att nu börjar man agera på ett lite annat sätt så att säga. Då börjar man på beakta saker och ting och agera helt enkelt på ett riktigt sätt.
Alltså känslan efter, det var ju dels så att jag var ju faktiskt rädd för polisen. Alltså sen kan jag ju säga att det var inte deras fel att jag var där jag var, va? Men alltså när jag var där inne, eller när vi alla var där inne, så var jag ändå rädd för vad polisen skulle göra, för att det de gjorde påverka Janne. Förstås att han skulle kunna göra mig illa. Va? Så på det sättet var jag rädd för dem. Va?
Jag minns Kristin Enmark från tidningarna. Det var hon, den mörka kvinnan, som ville följa med rånaren och Clark i flyktbilen. Hon med den korta luggen. Hon är den enda av de fyra gisslan som vill prata med mig nu. Men inte om själva dramat i sig, utan om hur hon gick vidare. Numera är hon familjeterapeut.
De första 5 åren tror jag att jag tänkte på det varje dag, faktiskt. Men det gör jag ju inte nu, men ja, rätt ofta. Kanske inte jag, en gång i veckan. Det kan hända något, men det räcker med att jag hör en polisren. Ibland, alltså i situationer, så kan jag känna att det slår till någonting. Och framförallt alltså, så är jag rädd för att bli rädd.
Vad är du rädd för ska hända då? Eller?
Jag tror jag är rädd för att jag ska bli tokig.
Janne Olsson hade en transistorradio med sig. Den tog han upp mitt i rånet och ställde på disken. I P3 spelar Bertil Perolf skivor. Och enligt förhörsprotokollet med en av kvinnorna i gisslan så satt han på musik. Mitt uppe i själva rånet. Då när han precis hade kommit in i banken.
Så glad är man när man är i Nordnorge. Vad säger du, Bertil?
Det är alldeles riktigt. Lika här också.
Det var då hon förstod att det inte var fråga om något vanligt bankrån. Eller åtminstone inte någon vanlig rånare. En desperado, tänkte hon. Som säkert skulle börja skjuta vilt omkring sig. Hennes minne vacklar. Men så ser hon hur hon står där på rånarens vänstra sida. 2 polismän kommer in. Hon är övertygad om att den ena höjer pistolen och skjuter. Men så var det inte. Han sköt aldrig. Men det gjorde rånaren.
Kriminalinspektör Ingemar Warpefelt. Du var bland de första på platsen. Vad hände när du kom?
Ja, vi fick reda på att det var en väpnad rånare där inne. Så jag gick upp för trappan och där var ju folk uppe förut. Ingen visste var han fanns i lokalen. Så jag gick ner för trappan för att titta var han fanns. Och precis när jag kom fram för trappan och svänger lite. Då fanns han innanför disken med 5 kvinnor. Och så frågade han på engelska om jag var polis. Ja, sa jag, det är jag. Och så skrek han då till honom och kastade ner. Det slängde de sig ner. Själv sjönk han också ner och så la han an med k-pisten på kanten och så smällde.
Pappa var ju en av den gamla polisstammen. Han hade varit polis i hela sitt liv.
Göran Warpfelt var på jobbet när han fick reda på att hans pappa blivit skjuten i handen. På Ford Motor Company i Värtahamnen.
Man såg ju på honom att han att det här naturligtvis hade skärrat honom ofantligt mycket. Men han har väl haft samma sak under hela tiden efter det att det här hände. Det hände när han var 57 år här. Och han kom ju aldrig tillbaka i aktiv tjänst. Och jag tror att han i alla fall inför mig och min syster då, väldigt ofta visade en stor styrka, medan jag tror att han i ensamheten hade det väldigt problemartat med. Jag vet att han har fantastiskt ont i sin hand. För att det är ju så att hela tiden så kom det små benbitar ut ur handen. Så han hade ju alltid en handske på sig, för att han frös ju alltid i handen.
Du har stort bandage om handen. Du blev alltså träffad.
Ja, jag blev träffad.
Hur pass allvarligt är det?
Ja, det är väl... Kulan gick in emellan ringfingret och långfingret, så gick den ut uppe vid handloven.
Hur pass allvarlig är skadan, säger läkarna?
Ja, läkaren säger jag får väl ta igen med ett par, tre månader.
Han var också en sån där som dök upp på såna här ställen där det var lite våldsamheter. Ja, han var ju ganska grov och manhaftig och gav sig på saker och ting för att lösa det, så att säga.
Morgan Rylander och Ingmar Warpefelt kände varandra sedan tidigare. De hade jobbat ihop. Bland annat hade de tillsammans gått in vid ett skottdrama på Jugoslaviens ambassad några år tidigare. Den gången fick de båda beröm för sina insatser. Den gången, men inte nu. Den här gången var befälen mer kallsinniga.
Han rönte ingen uppskattning för sin insats där nere, utan man sa istället så här att vad hade han där att göra? Vad skulle han in dit och göra? Det är den vanliga yttringen bland högre potentater, tyvärr, inom ledningen. Man undrar vad folk skulle där att göra. Men då kan man ju säga så här, utan de här som inte har där att göra, så kanske man har svårare att lösa situationen. För några måste ju offra sig för att det ska inträffa någonting, för att någonting ska hända, för att det ska bli resultat. Men har man tur och gör rätt, då är man hjälte. Så att det är så liten differens mellan hjälte och icke-hjälte.
Och han fick visserligen medaljer och han fick det ena och det andra, men det är liksom inte det som han ville ha. Jag tror att han ville ha en annan uppskattning. Och för en människa som är ute i, varit utomhus och han börjar patrullera, nu var han inspektör och jobbade med att ta hand om människor ute på fält, att erbjuda honom en tjänst inomhus och sitta och jobba med utredning, så det tror jag inte, det ville han inte ta det.
Så vad hände efter?
Ja, vad som hände var att han var hemma. Han fick väl förtidspension, sjukpension då. Han hade problem med att han fick ju så mycket mediciner så han tappade sina tänder och fick lägga in löständer. Ja, han blev, tycker jag, det gick väldigt fort ner för honom att han tappade lite grann av den karisma och den styrka han hade haft under många år.
Jag uppmärksammar att i de flesta såna här lägen så är i stort sett samma poliser som kommer till platsen som tar de här stegen fram för att nå en lösning, och det är väl några som är utöver det vanliga, om man säger så då. Det är bara så.
Och du är en sån person?
Ja, jag vet inte om jag är, men det är klart, ja.
Men vad tror du det är man gör? Någon självförtroende, eller är det som någon, vad kommer det därifrån?
Ja, det är väl det att man har ett inneboende självförtroende, att det här löser jag och så vidare. Det här, man känner att man kan göra en insats här, att man kan närma sig, att man kan nå den då som är aktuell och att nå i det här läget som rånaren i det här fallet.
Aldrig tidigare hade något liknande hänt. 150 kriminalare och 200 ordningspoliser plus experter och andra speciellt inkallade var där. Rånarens krav bemöttes delvis. 1,5 miljoner kronor fördes in i banken och en fulltankad Ford Mustang kördes fram. Samtliga polishelikoptrar i hela landet ställdes upp i full beredskap för att kunna följa upp den eventuella jakten. Regeringen och justitieminister Lennart Geijer beslutade att Clark Olofsson skulle föras upp till Stockholm från Norrköpingsfängelset. Klockan 4 på eftermiddagen, den första dagen, kom Clark Olofsson in i banken.
Alltså det var ju så att när Clark kom så blev det mycket lugnare. Alltså Janne lugnade ner sig. Jag kan säga att det blev lugnare. Janne blev lugnare. Så var det. Och polisen blev också lite lugnare. Va? Så att på det sättet så minns jag ju mer honom ändå som någon som liksom kunde hålla i det på något sätt.
Det konstiga var egentligen inte att Kristin Enmark blev vän med Clark Olofsson. Han var ju obeväpnad. Det som väckte mest uppmärksamhet var att de i gisslan faktiskt identifierade sig med Janne Olsson, med fienden. Att de umgicks med honom och spelade luffarschack till exempel. Det kommer heta Stockholmssyndromet.
Hallå, ja?
Ja, det här var Kristin Enmark. Hej. Det är jag som sitter som gisslan här i kreditbanken bland annat.
Ja.
Jag vet inte om du har hört vad jag har sagt i radio om dig. Men det var inte särskilt fina ord, så jag är faktiskt väldigt besviken på dig.
Jaha, ja, vadå då?
Jo, jag har varit socialdemokrat genom mitt liv alltså. Men jag tycker alltså att här sitter ni och schackrar med våra liv.
Varför då?
Ja, men jag litar fullt och fast på Clark, va, och rånaren, va. Jag är inte det minsta rädd för dem. Jag är inte det minsta desperat. De har inte gjort mig någonting. Utan de har varit jättebussiga och vi har suttit här och berättat historier och spelat luffarschack, va. Vet du vad jag är rädd för? Och det är för att polisen ska göra någonting mot oss. Att de ska storma eller någonting. För att då, ja men, förstår du inte att kommer de in här och skjuter mot oss, då stryker vi med allihop.
Jo, men det kommer inte polisen göra.
Nej, men kan du inte låta mig och Elisabeth och Clark och rånaren att de får ner sina utländska pengar och två pistoler och så får vi åka iväg? För det vill jag.
Ja, men det är helt... Varför kan han komma ut? Varför låter han inte gå då?
Nej, men alltså han säger så här. Han har ingenting att förlora, eller hur?
Kan du inte istället säga till dem att de ska låta dig gå?
Nej, men det gör de inte.
Nej.
Och men... du förstår att jag är inte det minsta rädd för honom. Inte det minsta alltså. Jag litar på de här två, va?
Ja.
Jag gör det. Ja. Nej, men du, okej, va, de kanske tar med oss, sen skjuter de oss, va. Men gör de inte det, förr eller senare stormar polisen banken och då skjuter de oss, va. Det spelar ingen roll vem som dödar mig, va.
Varför skulle polisen storma banken?
Ja, men hur länge ska vi sitta här då? Han ger sig inte, förstår du inte det?
Men du, vad vi kan då med er är i stort sett svenska folket,
ja,
som ringer hit.
Ja.
Vet du vad de vill?
Nej.
De har bara en sak och det är sjukdom.
Ja,
det är en oerhört... Vi säger nej. Vi ska inte använda våld.
Nej.
Men vi tänker icke... Den här... Vad heter det? Clark, eller vad han heter.
Ja.
Han är ju för 17 dömd till 6 års fängelse. Eller
jo,
vad det är.
Han är här som förhandlare med polisen. Han är här som förhandlar.
Jo, varför ska han... Den kan vi inte släppa fri.
Nej, men...
Rånarens krav är,
förstår du, att Clark ska köra bilen.
Jo, visst, men han kan... Han får väl köra... Och sen dessutom, att släppa ut er på vägarna tänker vi inte göra.
Ja, men snälla rara du. Jag vill ut på väg. Förstår du inte hur vi börjar känna det här när vi börjar känna trycket från alla?
Ja.
Alltså, du måste förstå att det jag vill, det är att få gå ut tillsammans med Elisabeth med de här två killarna, va?
Det var en enormt pressad hotsituation där det handlade om mitt liv. Sen, i vanliga fall så behöver inte jag, så är man inte utsatt för den pressen. Jag menar, ser jag bara på vad krigar med människor till exempel. Hur vanliga pojkar som blir soldater, hur de beter sig. Jag menar, det är klart att i pressade situationer så gör vi saker som vi inte skulle göra i vanliga fall. Men det är vi som gör dem. Jag har aldrig att säga att det var någon annan.
Men alltså nu säger jag det, va. Nu börjar jag bli riktigt där och väldigt ledsen, va. Nu ordnar du, va. Nu ringer du till Normans torg. Och så säger du att det är klart. Låt två flickor åka med Clark och rånaren. Och ge dem 1,5 miljon i utländska sedlar och 2 pistoler, va? Eller också kommer du hit själv och byter ut dig mot oss, va? Hej då, tack för hjälpen.
Men vi ska också veta då att vårt utgångsläge var det att från högsta instans i Sverige, direkt ifrån statsministern, var det beslutat att de skulle inte lämna så som man gjorde ner på Bulltofta, utan upplösningen skulle ske där på torget.
Håkan Larsson. Det finns en bild av honom tagen lite snett bakifrån. Han står med bar överkropp, revolverhölster under armen och en kniv nerstucken där bak, i byxlinningen. Han var en av de poliser som hela tiden rörde sig mitt i händelsernas centrum.
Det faktum att vissa av oss då i förhand så att säga gavs abolition, det vill säga vi skulle inte åtalas om det blev fel, betyder också att man tog väldigt strikt och seriöst på det här beslutet att upplösningen skulle ske där på torget.
Ni skulle just nå dem om ni skulle skjuta någon?
Ja.
Även om det hade varit en gisslan?
Ja, förhoppningsvis så betyder det, eller förhoppningsvis, det är mycket svårt att svara på det när du ställer sig där, men naturligtvis skulle även vår eventuella eldgivning ha kunnat drabba gisslan.
Morgan Rylander var hjälte den första dagen för att han i 5,5 timmar hade stått där framför en beväpnad Jan Olsson. Men när han kom tillbaka efter att ha vilat upp sig så förändrades hans roll i dramat, och det på bara några sekunder. Det var fredag kväll. Polisen hade planer på att försöka väcka rånan och hade dragit sig tillbaka någonstans i banklokalen. Väcka och locka fram honom så att prickskyttarna kunde skjuta honom. I förhörsprotokollet beskriver Morgan hur han talade med en vaktmästare som också hade hört om polisens planer. Han föreslog att Morgan skulle skjuta några väckningsskott. Skadorna behövde han inte bekymra sig för, eftersom banklokalen ändå skulle renoveras. Senare på kvällen, natten mot lördag, ser Morgan hur prickskyttar placerar sig ut i Berzelii park. Han går sedan in i banken, informerar samtliga poster om att han tänker avlossa några skott, ger vapnet klart och skjuter 2 skott. Han väntar på en reaktion, men ingenting händer.
Det enda som inträffade var när jag sköt om det skotten, att folket hade kastat sig ner, hela torget var fullt av poliser som låg på mage. Ja, men den här händelsen, det där har jag fått lida för under min senare bana. Jo, på så vis att jag har ju hört att min insats vid Norrmalmstorg, det var ju fantastiskt bra i inledningsskedet, men jag kunde ju låtit bli att gå emot en överordnads order om att gå in och skjuta. Och jag fattar inte var det kom ifrån, för att jag hade ingen aning om att jag hade 3 gånger blivit beordrad att låta bli att gå in och skjuta. Det var ju där det låg. Men de som hade hört det här, den utsagan från den här polismannen då, de är naturligtvis på det klara med att jag hade varit frustrerad eller överilad, jag vet inte, på något vis.
Snabbt sprids uppfattningen om Morgan som en impulsiv person. Kanske inte en person som går emot order, men för impulsiv. Kort efter skottlossningen beordras han hem.
Ja, konsekvensen är ju den att jag är ju en sån som gör vad som faller mig in, helt obalanserad. Och det har man ju fått höra vid tillfällen då, fast det kanske inte har varit så.
Morgan slutar så småningom inom polisen. Sen ungefär 10 år tillbaka jobbar han som bergsprängare. Håkan Larsson berättar för mig att det inte fanns många som Morgan. Intuitiv, kunde ta folk, sa han. Håkan Larsson, som då, natten mot lördagen, var kvar där på Norrmalmstorg. Från bankhallen hördes fortfarande inga ljud. Det var alldeles tyst.
Då gick jag ner i lokalen och sökte igenom hela lokalen och upptäckte att de fanns längst in i kundvalvet. I bankfaxvalvet helt enkelt, det stora. Och då gick jag upp och meddelade ledningen att hur det förhöll sig. Och samtidigt påpekade att det finns en möjlighet nu att låsa in dem i valvet. De är längst där in, om vi stänger dörren så har vi ringat in dem på en väldigt liten yta. Samtidigt som vi då hade att ta ställning till hur det här skulle uppfattas för gisslan. Och Nils Bejerot, som då, eller han var ju professor i psykiatri, har arbetat väldigt mycket med kriminalvårdspatienter. Det var väl den som ansågs vara mest skickad till sådana här bedömningar.
Mm.
Han tog då efter en stund, relativt kort tid, ställning till att vi kan låsa in om det kommer inte att hända någonting.
Vad grundade han det på?
Vi var faktiskt inte mogna att tro att de skulle ha nerver och styrka att ta död på gisslan inne i det låsta utrymmet. Och sen förvänta sig någon som helst nåd utav samhället för övrigt. Utan det skulle betyda i princip att de i så fall skulle säga adjö allihop. Och det trodde vi inte de var kapabla till, inte på något vis. Det är inte den sortens människor. Och dessutom så kläckte ju Bejerot då den här tanken som så småningom myntades som Stockholmssyndromet. Att låt dem umgå så länge som möjligt, så kommer de så småningom att ge upp. Och det får man säga inträffade i verkligheten också.
Men vad gjorde ni då?
Ja, efter Bejerots beslut efter ledningens samfällda ställningstagande, så gick jag och två till ner. Det var John och Jonsson och Jack Malm. Gick ner och stängde igen den där dörren och låste den från utsidan. Just då kändes det utbröt panik in i valvet när vi låste dörren. Samtidigt var det någon som vred av strömmen så att det blev kolsvart där inne. Så att det är klart, jag förstår att detta måste ha varit den jävligaste upplevelsen för gisslan under hela den här veckan. Och det skreks våldsamt där inne. Och det är klart, den känslan man då har vi gjort rätt eller fel, den är jobbig.
Kristin berättade inte mycket om hur det egentligen var där inne. Bara om hur rädd hon var. Om att det var som en film fast på riktigt. Om att tiden flöt ihop. Om att ljuset var borta i 13 timmar. Att hon inte för en enda sekund kunde se handen framför sig. Ingen uppfattning om tiden. Dag 2, dag 3, dag 4. Ingen mat. Inget vatten. Tvära kast. Skräck och vardagliga samtal blandas. Plötsligt. Hela tiden plötsligt. Allt som sades i valvet spelades in med hjälp av säkerhetspolisen. Själva banden är borta nu, men utskrifterna finns kvar.
Protokoll utskrivet efter teknisk bearbetning av band 1. Bankvalvet 73-08-27 16.10 till 18.20. Bandet börjar. Prat mellan Olsson, Clark och en flicka. Orden går inte att urskilja. Någon kliver omkring. Radion. Evert Taube sjunger om fröken Larsson. Någon nynnar och även Olsson är med. Clark säger: sjung lite, Janne. Olsson: äh. Radioröst säger: vi hörde Evert Taube. Olsson: åh fan, var det han?
Inne i bankvalvet fanns en telefon. De första dagarna hade de hela tiden kontakt med massmedien. Innan polisen spärrade telefonen.
Hallå, ja.
Är det Kai Hansson?
Vem jag är spelar ingen roll, va?
Nej.
Det är bara det. Det är den som vi kallar för rånades bra och hela helskunden. Titta klart ordentligt, va?
Vilken är din bedömning av läget nu? Vad vill du göra?
Du, jag vill göra exakt det som Clark Olsson har sagt till dig, va?
ta det lugnt, inget mer våld. Det är det som har varit. Det är de har tvingat mig. Jag kommer in och ska... Ja, en rångrej, va? Det är ju mitt jobb, det står jag för, va? Det är klart att jag bränner iväg några skott då och då, va? Så är det bara.
Men du säger att du vill undvika våld här.
Ja, nu vill jag det tillräckligt.
Att undvika våld att du lägger ner ditt vapen då?
Nej, det ligger av för fan. Jag ska iväg med bilen och slantarna, va?
Var ska du med bilen då?
Ja, det blir en annan fråga. Det kan inte jag sitta så här till det här. Det kommer väl ut över hela Sverige nu, förstår jag. Det är en annan sak, det är det.
Du har inga planer på att lämna landet i alla fall?
Som sagt, det återstår att se vad jag önskar hem.
När valvet stängdes på lördagsmorgonen så visste polisen ännu inte vem rånaren var. Trodde fortfarande att det var den 21-åriga Kai Hansson, han som var på Hawaii. Inte ens hans mamma visste var han egentligen befann sig.
Kai, det är mamma som talar. Du måste ge upp detta fruktansvärda du håller på med. Tänk på de oskyldiga människorna i banken. Släpp dem fria. Ge upp, Kai, för din egen och för alla andras skull. Min sista vädjan, Kai, lyd mamma.
Någonstans har jag läst att Jan Olsson visst stängde av sin transistorradio mitt i mammans vädjan. Kai hade tagit sig via Mexiko till sin hawaiianska hustru. Hon hette Lori. De hade träffats på en dans en kväll i Lund. Hans hjärta hade dånat som domkyrkans klockor. Dånat när hon gick förbi. Mamman vädjade i tv, radio och tidningar. Telefonen ringde hela tiden. Journalister i trappan. Grannar slutade hälsa. Hon blev mordhotad. Telefonen ringde. Kontakter med polisledningen i Stockholm. Kais lillebror Dan var 17 år. Mitt i natten flögs han upp. Med en vän som hette Nico som var polis. I ett av flygvapnets jaktplan. Mitt i natten mellan torsdag och fredag flygs han upp till banken i Stockholm för att be sin storebror ge upp.
Och där blev vi hämtade med polisbilar och körda in till Norrmalmstorg då. Så sen då blev jag då ombedd att gå ner i banklokalen. Man ringde och sa att jag skulle gå ner. Och det var då, vad heter han? Psykologen som var där, Berit heter han, va? Som sa det att det är ingen fara för dig, det kommer inte hända dig någonting, du kan gå ner för trappan. Ja, men så jag var väldigt tveksam till dig, och jag vet att då den här polismannen från Lund var också tveksam till att jag skulle gå ner. Han ville följa mig ner, han fick inte, men Berit sa att är din bror där nere kommer det inte hända dig någonting. Och då började jag gå ner för den här marmortrappan som jag kan blunda och se precis när jag vill, och jag kan se vartenda steg i den trappan. Och när jag kommit ner så långt så att halva min kropp är nere i lokalen, så skjuts det ett skott eller två. Och då gick jag upp igen direkt, jag sprang upp igen. Och då stod Berit där och han hade en brun kavaj som var rutig med svarta rutor. Jag kan se han framför mig och fånga upp mig, så sa han, det är ingen fara. Bara går du ner, han kommer aldrig att skjuta dig, sa han. Och pusha mig till att gå ner en gång till. Och då gick jag ena ner, och på högersidan i den här trappan så är det en marmorpelare som är knappt en meter i diameter. Och då sköts det två skott med en k-pist som tog mindre än en meter ifrån mig i den här marmorpelaren. De skotten kommer jag aldrig glömma. De har jag liksom burit med mig sedan dess. Va? Riktar ett barn ett vapen på mig, säger jag från idag, även om det är en leksakspistol. Det har ritat sig enormt hårt. Och då gick jag upp igen. Och då ville Berit en tredje gång att jag skulle gå ner, och jag sa, jag går aldrig ner i den lokalen mer. Jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv faktiskt. Och då gick jag in, då hade man i sammanträdesrummet på andra våningen lunch och matutspisning till alla poliser. Det vimlar av poliser och krypskyttar och allt överallt. Och då kom jag upp där i det här rummet. Då är det någon som skriker, han vill tala med dig. Och hur lång tid det går medan detta, det har jag inte klart för mig. För det är liksom de starka händelserna för mig. Det var den akuta resan dit. Det var skotten. Det var Berits bruna kavaj som stoppade mig i trappan och sa jag skulle gå ner igen. Och därefter så kommer jag in i det här rummet och då kopplar man ett samtal till mig. Och då är det Olsson och han säger bara så, sluta nu med ditt jävla larv och snacka om mammi och mamma och mutti och hit och dit. Kaja är inte här, du kan åka hem. Och då vände jag mig om och skrek ut i hela lokalen, era jävla idioter, det är fel gubben ni har där. Och sen gick jag och så rann tårarna, va? Och det är liksom de minnena jag har. Jag följde inte dramat på tv en gång, jag höll bara kontakt med min mamma och sa att det är inte han. Jag kan fortfarande höra glad hon blev när hon fick reda på att det inte var han. Och sen fick vi en tågbiljett hem och jag undrar om det inte var Nico som betalade den. Jag har aldrig fått en ursäkt, jag har aldrig fått ett tack för insatsen, jag har aldrig fått någonting, jag begär ingenting heller. Men jag tycker det är vanlig hyfs eller heder att om man har gjort ett fel så reder man ut det.
På söndagskvällen beslutade polisen att de skulle borra sig in i valvet genom taket. Genom hålen skulle sedan gas släppas in. Klockan 21.08. Borrningen påbörjas. 23.30. Borren fastnar i armeringen i taket. 23.45. Olsson apterar en sprängladdning på borrcylindern. Explosion. 03.15. Olsson fäster snaror i handtagen till bankfacken. Om gas släpps på kommer gisslan tappa medvetande och hängas.
Bankvalvet, band 4, sid 1. Flicka skriker, sluta borra, ni får inte borra något mer. Det ramlar ner i huvudet på oss, lägg av, vi får det i skallen och så vidare. Borren hörs intensivare. Flicka, hör ni vad jag säger? Ni får inte borra mer. Det kommer i huvudet på oss. Vi ligger under. Flicka, vi ligger precis under. Borren blir mer tjutande. Lägg av, skriker flickor. Snälla rara, lägg av.
Nyheten om dramat spred sig. Allmänheten hörde av sig med tips och råd. Hundratals brev och telegram. En privatperson telegraferade från Tyskland och tyckte att man skulle släppa ner 1000 fåglar i valvet. Svarta fåglar. Och sen efter en stund gå in med riddarrustning. När jag träffade Kai Hanssons lillebror Dan så var det första han gjorde att sätta på ett band med Kajs musik från den LP han gav ut 1980. De som bryr
sig om. Samtidigt är det så att det handlar mer om han som person. Jo, det handlar ju mer om honom som person. Det handlar inte så mycket om honom i kontra Normans torg. Men på något sätt är det ändå om produktet av Normans torg. För han hade aldrig blivit den han blev om han inte blev en sån rikskändis. Han, det kvittar ju var han kom, eller var vi kom, kom jag tillsammans med honom. Och det är han om han står och rånar en kaj, va? Och sen så är det hans bror. Alltså det var alltid så här, jag undvek ju umgås med honom just därför att det var alltid de kopplingarna. Och jag hade ju då en butik under många år i Lund. Och jag kan lova att det är en bra PR att vara bror till Kai Hansson och driva en butik. För jag menar, det var gång på gång som det ställde till bekymmer. Utan att ha... Jag bodde i samma fastighet som jag hade min butik. Och vi hade... Många gånger så kom han dit på besök och jag fick då alltså handgripligen. Vilket jag alltid var rädd för jag visste aldrig riktigt vad jag hade honom, framförallt inte när han på något sätt hade någon droger i kroppen. Men jag fick avvisa honom många gånger, så kan jag säga. Och jag vet ändå att han älskar mig. Va? Jag menar, jag var hans bror. Han tog inte kontakt med mig många gånger bara för att skydda mig, för han visste var vi stod. Och sista tiden i livet då, alltså, till en annan kontakt. Han höll kontakten med mamma då, men inte med mig, mycket lite. Och det berodde på att jag var så otroligt trött på att han aldrig blev vuxen.
En morgon ringer telefonen hemma hos mig. Det är Jan Olsson. Han bor i Thailand, nära gränsen till Laos. Har avvecklat bilfirman i Helsingborg och flyttat med fru och liten son. Skulle bara sätta ner ljudet på tvn. Satt och tittade på sport. Rugby tror jag han sa. Är det verkligen 25 år sedan? Jag är ju 57 nu. Oj, oj, oj. Och hur gammal är du själv, Helen? Jag sa att jag gick i åttan då, att jag varit knappt 14 år när det hände. Som min son ungefär. Han är ju polis. Men du vet du väl redan, sa han. Jag berättade att jag gick hem på frukostrasterna för att följa dramat på tvn. Jaha, så det gjorde du, Helen. Så du kommer ihåg det, det gör du. Jag ville övertala honom och vara med i programmet och det kunde han förstå. Det skulle vara en fjäder i hatten för mig, sa han, och kul för folk att veta. Men han har ett skattemål över sig och kan inte återvända till Sverige. Därför vill han låta saker bero, sa han, eftersom han är oskyldig. Så gör inga illusioner nu, sa han, och berättade sen att linjerna till Thailand ofta bryts när man talar. På ett sätt som gör att man talar i mun på varandra. Någon intervju var nog inte att tänka på. Fast jag kunde höra honom hur klart som helst. Efteråt fick jag en stark känsla av att han skulle ha ställt upp om jag hade betalat honom. Men jag frågade aldrig. Vi säger så, Helen, sa han. Vi säger så.
Är du fortfarande arg på honom?
Ja, visst är jag det. Fast inte. Alltså börja tänka på det. Jag går inte omkring och är arg på Jan Olsson. Så är det inte. Men alltså skulle börja tänka på det, så kan ju naturligtvis jaga upp mig. Det är jättelätt. Och jag är fortfarande rädd för honom faktiskt. Alltså märker jag någon gång när jag hörde något radioprogram, när jag hör hans röst, så får jag hjärtknäppning. Men det är inte så att jag tror att han ska komma och göra mig illa, att jag är rädd när jag är hemma eller när jag går på stan eller så. Det är inte på den. Men just när jag hör hans röst så känner jag liksom att den här mannen, han har gjort mig illa. Så honom har jag varit jävligt rädd för. Och att det finns kvar lite grann.
Jag tror det var första natten eller någonting sånt. När Nils Bejerot och jag ligger på en varsin ambulansbår och försöker sova och ligger och diskuterar det här, vad det egentligen kan vara och vad det är för en figur, och försöker liksom analysera fram och tillbaka. Och det andra är väl den sista natten här före inbrytningen, väntan och spänningen på vad kommer att hända, vad kommer att hända och hur funkar mina värderingar? Har jag tolkat det här rätt? Och
sov du någonting? Sov du?
Ja. Jag sov, men det var kallt. För att jag låg och sov nere i bankhallen då, ut på en filt utanför valvdörren i princip. Medan andra höll på att jobba runt omkring. Så att det blir som det blir. Men jag sover i allmänhet gott om nätterna.
Varför låg du där?
Det var en lugn plats helt enkelt.
Men du låg liksom dörr precis på andra sidan valvet?
Jag låg utanför väggen till valvet i princip.
Protokoll utskrivet efter teknisk bearbetning av band 5. Bankvalvet. Tisdag. Borrningen hörs men inte så starkt nu. Plaskande ljud. Olsson säger något i viskande ton till Clark. Steg hörs ibland. Inga samtal kan höras. Man ordnar och plockar med något. Clark säger något om borrningen och Olsson säger att det inte är klokt. Radion. Bulletin om kungens tillstånd. Bankdramat på Norrmalmstorg. Läget är oförändrat. Någon presskonferens har inte hållits idag eftersom det enligt polismästare Lindroth inte finns något att säga. Kvar i bankvalvet är således fortfarande 4 banktjänstemän som hålls som gisslan samt rånaren och Clark Olofsson.
Bara en enda bandsnutt från de där inspelningarna finns kvar. Själva upplösningen. När polisen släppte ner tårgas genom det uppborrade taket.
Vi kommer nu en stund att köra samsändning mellan TV1 och TV2. De besked som vi fått om att aktionen emot rånaren in i bankvalvet som hade uppgivit skulle starta 9:00, den körde efter allt att döma igång på utsatt tid. Det var en plan som skulle innebära några med början 21:00, några minuters avledande verksamhet och sen en utomordentligt exakt aktionsplan på 400 sekunder. Man kan nu se in i banklokalen. Vi har inte hört några rykten om vad som har hänt. Och det kanske i det här läget ändå är goda tecken.
Alla som syns in i banklokalen genom dörren nu har nu gasmask på. Vilket är något nytt. Det har de inte tidigare haft det på. Vilket kan då gissningsvis tyda på att dörren till valvet är öppen.
Hur kände du det när ni kom ut? Men...
Det är fortfarande det stora frågetecknet.
Lättnaden över att slippa. Jag har aldrig backat för det jag åtagit mig att göra. Så att lättnaden över att slippa att få bekräftat att jag hade rätt. Det behövde aldrig gå längre till tröskeln. Den var ju rätt påtaglig naturligtvis. Och det tror jag Janne kände också. Eftersom han skulle ha tagit över efter mig om jag hade strykit med. Och sen kan jag ju inte förneka att det man också känner triumfen i det här, att vi har lyckats med någonting som jag var egentligen så jävla stort.
Ja, alldeles nu så har alltså den första kåpismannen kommit ut. Olsson togs ut och när han kom ut här så möttes han av starka burop som vi kanske hörde i början på den här sändningen. Men han log självsäkert och höjde lätt armarna mot gänget. De första av gisslan har också kommit ut. Det var Kristin Enmark som först fördes bort här. Hon fördes bort på bår. Men
det tog ett ganska långt tag innan jag kunde erkänna för mig själv hur rädd jag hade varit. Faktiskt. Och hur ja, det är en kränkning av betagen som gisslan också. Det viktiga tror jag att jag går igenom mina minnen. Clark säger att han var aldrig rädd, säger han. Och inte vet jag. Han kanske inte var det. Han har ju varit han var ju på jobbet så att säga. Och det får väl jag med, men alltså han ja. Men det är inget av vad som har rätt eller fel. Om han inte var rädd så var han väl inte det då. Men jag var det.
Kai Hanssons mamma minns nästan ingenting från de där dagarna. Det lilla hon minns vill hon glömma, säger hon. Att Kai framträdde i en lokal nyhetsshow i Honolulu för att berätta att det inte var han som var rånaren på Norrmalmstorg. Det var därför han blev gripen av polisen på Hawaii och utelämnad till Sverige. Mamman vill bara minnas Kai med ljuset kring sig, säger hon. De ljusa minnena. Musiken. Vet jag förresten om att han gav ut en LP-skiva? Ja, det vet jag redan.
Ni har hört Norrmalmstorgsdramat. Medverkade gjorde Kristin Enmark, Morgan Rylander, Göran Warpefelt, Håkan Larsson, Dan Hansson och Lennart Peters. Ni hörde också bandinspelningar från Sveriges Radios arkiv. Som uppläsare medverkade Claes Borgström. Programmet var gjort av Helen Ardelius, producent Håkan Engström.